Tidöpartierna håller enad front, men vad pågår egentligen bakom kulisserna? Du lyssnar på Politikrummet, Expressens nyhetspodd om svensk politik, med mig Filippa Rogvall. Och som alltid har jag sällskap av Expressens politikreportrar Thomas Nordenskjöld.
Hallå, hallå.
Och Anette Holmqvist.
Hej, hej.
Från bittra motståndare till goda vänner. Regeringen med Ulf Kristersson, Ebba Busch och Johan Persson samarbetar idag med Sverigedemokraterna och Jimmy Åkesson i det som kallas Tidöavtalet.
Ska vi göra så här så att det syns också? Så här ser det ut. Det kommer bli en trepartiregering bestående av Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna. Den regeringen kommer samarbeta nära med Sverigedemokraterna i riksdagen. Sverigedemokraterna kommer att ha ett eget samordningskansli.
Hur skulle ni summera de här 16 månaderna som har gått sedan dess?
Jag skulle säga att det faktiskt har gått betydligt bättre än väntat. Såklart finns det en hel del slitningar, men samarbetet rullar på.
Verkligen, alltså, till att börja med, så, alltså, det här var ju verkligen historiskt, det var något nytt. Och i början tog ju själva samarbetet i sig rätt mycket tid och energi att få på plats. De skapade det här samordningskansliet, Sverigedemokraterna hade med sina tjänstemän och de fick lägga massa kraft och energi på att sortera frågor. Vad skulle in i samarbetet och vad skulle inte vara med?
Trots det där, de här omtalade äntringsstyrkorna som fanns.
Ja, men, jo, men det var så. Det skapade rätt stora slitningar och konflikter i början. Det där liksom första året skulle jag säga präglades ganska mycket av det där. Men nu har det ju verkligen satt sig. Och min bild är också, precis som Anette, att det fungerar ju verkligen bättre än vad jag tror alla hade förväntat sig.
Vem är det som trivs bäst i det här samarbetet då?
Det är nog föga förvånande Sverigedemokraterna, trots att, eller kanske tack vare att de inte sitter i regeringen utan samarbetar från riksdagen. De har ju på grund av den lösningen fått igenom väldigt mycket av sin politik.
Ja, och det är liksom, jag pratade med någon sverigedemokrat som konstaterade lite förvånat att vi har aldrig behövt hota med att fälla Ulf Kristersson, och det hade de nog ändå räknat med, uppenbarligen, att det skulle bli mycket större slitningar. Sverigedemokraterna går ju också bra i opinionen. Det var ju någonting man oroade sig inför att den här regeringen skulle tillträda.
Och som regeringen kanske hoppades lite på.
Ja, men både och. För där kunde man höra moderater så att tänk om SD börjar pysa ihop opinionen, då kommer de försöka fälla den här regeringen. Men snarare så är det ju så att Sverigedemokraterna framstår ju idag som den stora vinnaren på högersidan, vilket har skapat ändå en annan stabilitet, tror jag, än om motsatsen hade varit fallet.
Och vem trivs sämst då egentligen?
Ja, det är väl, man får väl säga som så att föga förvånande så kliade ju en hel del i tidekoftan fortfarande i Liberalerna. Men även i Moderaterna finns ju ganska stor irritation. Dels över såklart opinionssiffror som stressar, att Sverigedemokraterna växer, har varit i många mätningar större än M, KD och L tillsammans. Men också att bilden av Ulf Kristersson som statsminister stressar en hel del internt i Moderaterna. Bland annat att han framstår som en minglande höginkomsttagare efter sina födelsedagsfester och sådär. Det har gjort att man oroas av vad skapar det för bild av honom. En person sa att han handlar stora inköp till Sagerska palatset från Svensk Tenn. Det är livsfarligt för oss, sa den här
just
moderaten.
Just det, vi kastades över den där listan som Aftonbladet publicerade med alla inköpen som han gjort.
Precis, men även i Sverigedemokraterna oroas man faktiskt av bilden av Kristersson. De menar att de skulle hellre se att han kom ut i frågor som han lyfte fram i valrörelsen, där han hade liksom uppkavlade ärmar och
hårda tag.
Att det skulle vara bättre på lång sikt för samarbetet.
Förutom några små duster senaste år efter Jimmy Åkessons moskéutspel i höstas och Kristerssons folk ville då sätta bilden av att statsministern hade läxat upp SD-ledaren, och det här tillbakavisades snabbt då av SD själva, så är det ju som ni säger, det framstår lite som att det tuffar på just nu ganska bra. Men kommer det att hålla i sig så här?
Ja, men alltså, det beskrivs ju lite som att man är inne i någon form av mellanperiod, alltså det är lite grå vardag i det här samarbetet idag. Och det är ju för att nu har ju nästan alla de här utredningarna, eller de flesta av dem, en del återstår.
Det har varit många pressträffar.
Men har tillsatts, det har varit så. Men, och det är nu några eftersläntrare kvar, men det mesta är tillsatta. Nu väntar man på nästa fas i det här samarbetet, och det är när utredningar kommer tillbaka till regeringen och alla proppar ska fram. Alltså det börjar...
Då ska det bli skarpa lagförslag.
Ja, Exakt så. Då måste man verkligen, då kommer det här samarbetet sättas på prov. Alltså då ska ju, då har man inte den här tidigare fördelen av att när man förhandlar fram utredningsdirektiv och sådär, då kan man ändå delvis dölja konflikter som finns och skälpa över det på utredaren. Men nu då ska ju alla konflikter måste lösas ut. Och det här kommer ju börja ske då hösten till hösten delvis, men framförallt nästa år. Och det blir tufft för det här samarbetet.
Men då ska man också komma ihåg att 2025 är ju året för ett val, och då sluter sig partier alltid samman och man tänker mycket mer på sig själv och sina positioner. Det egna blir viktigare än ett samarbete. Och man vet heller inte hur opinionsläget kommer se ut. Det påverkar också partiers humör. Så det kan bli ett jobbigt nästa år för det här samarbetet.
Verkligen.
Men vilka frågor tror ni då att det kan bli konflikt om?
Ja, men alla fyra partier har ju sina hjärtefrågor som de särskilt bevakar. Men det jag tycker blir mest spännande att se, det är ju ändå Liberalerna och den här frågan om angiverilagen eller informationsplikten, det, som den ju egentligen heter. Det handlar ju om att offentliganställda ska ange papperslösa. Liberalerna har ju ett landsmötesbeslut där som går på tvärsen med Tidöavtalet och som kräver att vårdpersonal och skolpersonal ska undantas från det här angiverikravet. Och det var någon liberal som jag pratade med som sa att då på allvar kommer den stora prövningen. Inte minst för Johan Persson själv, att han då kommer få visa vem är han mest lojal med. Sitt parti och landsmötesbeslutet eller regeringen och Tidösamarbetet.
Man pratar ju om att man kommer att behöva ta fram principer för hur det här ska gå till nu. När alla de här utredningarna som kommer tillbaka, när de ska bli proppar. Alltså hur stort ska förhandlingsutrymmet vara? För det är då, det beskrivs som att ungefär 60-65% av allting kommer komma och hanteras av regeringen under nästa år då, 2025. Det blir en enorm arbetsbelastning. Och hur stort ska då förhandlingsutrymmet vara? Alltså här måste man förbereda sig redan nu, annars kommer regeringen inte klara av det här. Och tidspressen är då tuff om det ska hinna bli skarp lagstiftning innan nästa val.
Vad är det för principer man talar om då?
Alltså... Nej, men det är just hur mycket. Alltså hur stort ska förhandlingsutrymmet vara? För det är som sagt, rätt många konflikter löstes ut, men det är ändå så, det har man ju sett när, bland annat i den fråga som Annette nämner, att man gör olika tolkningar och man har kunnat skriva in såna saker som att det ska, man har hänvisat till internationella konventioner och EU-rätt och annat, men
just det, Johan Persson har varit ute och pratat en del om att vissa grejer inte kommer kunna lira med internationell lagstiftning.
Nej, men här måste ju då regeringen nästa sätta ner foten.
Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Ebba Busch har i alla fall lovat att regeringen inte ska gömma några utredningar i byrålådan. Vi kan lyssna på hur det lät på den allra första pressträffen då med Tidögänget oktober 2022.
Vi är inte socialdemokrater. Någon av oss. Så att... Det här sättet att förhandla på, där man gör ett handslag, man kommer överens om någonting och sen så ska det malas sönder och pressas ner till oigenkännlighet eller skjutas så långt i framtiden att det blir knappt en tummetott. Det kommer alltså inte att hända.
Ska vi tro på det Ebba Busch säger här?
Ja, det återstår väl att se, men de lyfter i alla fall fram att de har försökt att ta in den... Det tänk som fanns i den gamla alliansen, alltså att alla ska må bra, alla ska gynnas av samarbetet.
Och så får man inte snacka skit om varandra, det är också
nedskrivet. Det har de ju till och med skrivit på papper.
Ja, precis. Men det allra största frågetecknet då inför den här regeringsbildningen var Liberalernas medverkan. Och inför valet så upprepade Jimmy Åkesson att Liberalerna är ett onödigt parti. Allra helst skulle han se dem lämna riksdagen. Men till slut stod de där på pressträffen ihop. Och Johan Persson sa ju då så här.
Mitt parti består av mycket kloka människor som förstår att när man går till val så säger man en sak innan valet. Sen genomförs valet, så säger man en sak också efter valet. Och eftersom liberalerna var med och drev på för demokratin, så förstår också alla att i det demokratiska spelutrymmet så innebär att man också kommer behöva kompromissa och ge och ta. Och det har vi nu gjort. Och då är det både sött och salt.
Ja, men det där har han ju verkligen fått äta upp.
Ja, det är väl Socialdemokraterna som har fått det till att han sa två olika saker.
Ja, och det är inte bara liksom, det där återkommer när man pratar med folk i regeringskansliet och sådär, så alla använder ju det där säget. Så att det lever, så att säga.
Hur ser relationen ut idag mellan SD och Liberalerna?
Det är bättre än väntat. Alltså hela laddningen, det är tydligt när man pratar runt med ledande liberaler idag, så är laddningen i Liberalerna kring det här samarbetet har verkligen minskat på ett ganska liksom, remarkabelt sätt, skulle jag säga. Och i Liberalerna, något som bidrar också, är ju att man ser ju det här samarbetet allt mer som en framgång också, kanske framförallt på skolområdet, där man ser nu hur Liberalerna, de har börjat liksom återta mark i den frågan och stiger i förtroendemätningarna, och det ser man som ett kvitto på, för det förhandlade man ju in i Tidavtalet, och det går, just den delen av det går ganska bra. Det är en viktig fråga för Liberalerna, det tror jag har bidragit till att skapa ett lugn i partiet.
Ja, någon sverigedemokrat som jag pratade med sa att Johan Persson har förvisso en ganska jobbig riksdagsgrupp att förhålla sig till, och som han tvingas lägga mycket tid på. Men vi jobbar på och vi dricker kaffe ihop, så det funkar bra. Men man måste ju ändå säga att i Liberalerna finns också en splittring i den här frågan. Någon jag pratade med häromdagen sa... det där är ingen sak längre. Vi jobbar på och tyckte att det var motståndet har malts ner. Men när jag testade den tanken på en annan liberal så vände den personen sig starkt emot det och sa att nej, det här är ständiga diskussioner. Och någonting vi alltid pratar om och att vi fortfarande tycker det är jobbigt.
Det beror väl lite på också, en del i Liberalerna har ju att göra mycket med Sverigedemokraterna, och de bygger upp de här, det pratas ju om de här, liksom, det byggs upp en ömsesidig respekt och förståelse för varandra, man bygger relationer även mellan de partierna, medan en del andra inte är med och bygger de relationerna, och de kanske är kvar i det här gamla avståndstagandet då.
Ja, precis så är det nog. Men vi har ju också kunnat berätta några gånger om när Liberalerna faktiskt har försökt att markera. Det var ju bland annat en pressträff när regeringen skulle gå fram med, eller Tidöpartierna skulle gå fram med det här att man ska hyra fängelseplatser utomlands. Och då fick vi ju veta av källor att förklaringen att Liberalerna inte stod med där var att de tycker inte alls att det här är någon bra idé.
Ett av de stora konfliktområdena som vi hört mycket om, där just Liberalerna och SD står på varsin sida, är ju klimatpolitiken. Och ansiktet utåt för allt det här är ju klimatministern då, Romina Pourmokhtari, som i sin tidigare roll som Liberala ungdomsförbundets ordförande var en av de mest högljudda SD-motståndarna. Hur hårt är hennes motstånd mot Sverigedemokraterna idag?
Inledningsvis när regeringen tillträdde så höll ju hon verkligen emot i sin egen sakfråga. Hon skulle hålla Sverigedemokraterna utanför klimatpolitiken, och den här klimathandlingsplanen som det var så mycket prat om, som till slut kom här då i slutet av förra året, strax innan jul där, den skulle hon först inte alls förhandla med Sverigedemokraterna, men i elfte timmen där så svängde man ju, och nu har ju, ja, då man förhandlade den med Sverigedemokraterna, man uppdaterade Tidavtalet och preciserade klimatpolitiken lite mer, även om det fortfarande är väldigt osäkert och vagt en hel del, så där har ju hon tvingats backa.
Ja, och när det gäller hennes eget parti så är ju verkligen bilden av henne väldigt delad. De som gillar henne, de lyfter fram henne som smart och tydlig och en framtida partiledarkandidat. Medan andra menar att hon faktiskt har sålt sina ideal och kommer ha svårt att hämta sig från det.
Hur kommer det sig att man gjorde den här svängningen då, att man bjöd in SD i klimatpolitiken? Handlingsplanen och...
Delvis har det att göra med att Sverigedemokraterna inte accepterade att hålla sig utanför. För det var ändå så att klimatet stod med i Tidavtalet. Men det är det område i Tidavtalet som är kortast. Alltså den delen som handlar om klimatet, det är totalt kanske på en A4.
Det är mest kärnkraft också.
Ja, men det är klimat och energi ett avsnitt och det är mest energi och kärnkraft. Sen är det lite klimat, men det är väldigt allmänt skrivet och inte alls preciserat. Men att man skrev in det innebär ändå, för det är så Tidöavtalet har tolkats, att allt som skrivs in, det blir en del av samarbetet. Så att Sverigedemokraterna accepterade inte att hålla sig utanför och de fick rätt där.
Ja, men det är också intressant att Pourmokhtari själv och partiledningen framställer ju det här som en jätteframgång, att de lyckades få med sig Sverigedemokraterna på det här målet om netto nollutsläpp till 2045. Medan när man skrapar lite under ytan och pratar med liberaler i en lite bredare krets, så tycker många att det här var ett gigantiskt misstag, för att de måste ha Sverigedemokraterna med sig. Det gör att det sätter stopp för all, som någon uttryckte det, all grön progressiv klimatpolitik. Att det blir en kvarnsten runt halsen.
I Sverigedemokraterna så beskrivs det som en rätt stor förhandlingsmiss av Liberalerna. Att man inte preciserade klimatpolitiken alls i Tidöavtalet. Och det har ju skapat, det har ju visat sig, det har skapat en väldigt stor osäkerhet. Det har gjort att man har tvingats förhandla nu. Det hade ju kunnat vara så att Liberalerna hade ställt krav att om vi ska gå med på de här stora skattesänkningarna på bensin och diesel, om vi ska slopa reduktionsplikten, vilket innebär kraftigt ökade utsläpp, men då måste Sverigedemokraterna gå med på det här. Då måste vi ha ett nationellt utsläppshandelssystem till exempel. Men det skriver man ju inte in i Tidavtalet, och det har gjort att Sverigedemokraterna har haft jättestora möjligheter att blockera fråga efter fråga.
Ja, men det som Sverige, eller som Liberalerna framförallt drev, det var ju att de skulle få sitta med i regeringen.
Det var den stora vinsten för dem.
Ja,
nej, men det var ju så. Det präglade ju de här, präglade ju verkligen de här förhandlingarna, och det ser man i resultatet. Och så beskrivs det också som att, för man ser till exempel då på skolområdet som vi nämnde tidigare, det är ju mycket mer preciserat. Där hade Liberalerna sakkunskaperna, och det medger man ju idag att man satt där på Tidöslotten, man satt och förhandlade, så hade man inte sakkunskapen i klimatfrågan. Vilket gjorde att man bara skrev väldigt allmänt hållna saker där.
Det man hör är ju också att Liberalerna i förhandlingarna väldigt ofta upplever att det är tre mot en. Alltså att Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna står mot dem.
Det var inte så de hade tänkt att det skulle bli.
Nej, inte alls. De hade ju väntat sig att ha Moderaterna och Kristdemokraterna på sin sida.
Ja, men det där skapar ju en besvikelse och frustration hos Liberalerna. Men något som jag tycker är intressant här, det är att när man pratar om det här, om klimatet, och Romina Pourmokhtari som först då inte ville träffa Martin Kinnunen som är klimatpolitisk talesperson för Sverigedemokraterna och höll emot, och det var väldigt sådär avståndstagande i början. Idag, 1,5 år in i den här mandatperioden, så är ju Romina Pourmokhtari väldigt populär i de sverigedemokratiska lederna. Så hon omnämns till och med som deras favoritminister. Och till och med de här Elsa Widding, då, den tidigare sverigedemokratiska riksdagsledamoten, som är numera Vilde, som hoppade av då och som ju har deltagit i olika på konferenser med klimatförnekare och annat. Alltså, till och med hon har ju lovordat Romina Pourmokhtari. Jag vet inte om det gynnar henne i det egna partiet. Men det är rätt intressant. Vi vittnar ju om den här resan som skett här.
Nu blir det lite tvära kast här. Men en annan fråga som just nu rör upp starka känslor i samarbetet handlar om transvård och en ny lag som ska förenkla juridiskt könsbyte. Och här står Moderaterna och Liberalerna på ena sidan och Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna på den andra. Vad är det som har orsakat den här splittringen?
Ja, men enkelt uttryckt är det väl för att den här debatten på något sätt har flyttat sig. Alltså den har blivit mer konservativ, kanske man kan säga. Det har varit en debatt om att ganska många har ångrat sig, men då har det ju framförallt handlat om kirurgiskt könsbyte. Och det här handlar ju om att kunna byta kön juridiskt från det man är 16 år. Och inom Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna har man landat i att man tycker att kön är biologiskt och inte någonting som man kan välja och sen ska kunna byta.
Men nu vill alltså Moderaterna och Liberalerna runda sina samarbetspartier för att få igenom det här förslaget i riksdagen. Varför är det så viktigt för dem?
Ja, men båda de partierna tycker att det här är en väldigt viktig frihetsfråga. Och även Ulf Kristersson själv är engagerad i de här frågorna. Och han har ju visat att hbtqi-frågor är viktiga. Han har ju bland annat varit den första statsminister som någonsin har flaggat med Pride-flaggan på Sagerska huset. Och tydligen så har det varit så här att när de har förhandlat den här frågan internt så insåg de efter en tid att Kristdemokraternas motstånd har blivit så starkt så att det är omöjligt att kunna enas i regeringen. Så då enades man tydligen alla tre istället om att göra den här lösningen. Att runda regeringen och gå med frågan till riksdagen istället.
Så KD är med på det här?
Ja, det sägs så att KD insåg att de kommer aldrig kunna lösa det här i regeringskansliet. Och det, man enades om att man är oenig helt enkelt.
Det är ju liksom ett rätt speciellt förfarande får man ju säga. Och det skapar, har jag, en rätt stor irritation i Sverigedemokraterna. Nu kan man ju motivera det här med då att det här ingår inte i samma tid i samarbetet. Men att man ändå gör så här och att en majoritet i regeringsunderlaget bestående av Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna så tydligt emot, trots det så lägger man fram det här. Det hör jag att det, liksom, det bubblar i den sverigedemokratiska riksdagsgruppen som menar att de själva inte kan göra så här i andra frågor. Att man har satt upp principen om att man ska stämma av frågor där man, jag menar, Sverigedemokraterna skulle i större utsträckning kunna försöka fälla regeringen i olika frågor, gå ihop med oppositionen, man väljer att inte göra det, hävdar man då att man tar ansvar. Men här gör Moderaterna som leder regeringen, som har statsministerposten, här gör de det trots att regeringen är splittrad. Nej, men det där väcker stor irritation i den sverigedemokratiska riksdagsgruppen.
Och här kanske man ska tillägga att varför de då gör det här, det är ju för att de hoppas få stöd av de rödgröna partierna, alltså Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet. Och att den här frågan då kommer kunna gå igenom någon gång senare i vår.
Men även där som en liksom krydda i denna liksom laddade fråga så pågår ju en intern debatt i Socialdemokraterna. Annika Strandhäll då, denna tongivande socialdemokrat som är S-kvinnors ordförande, hon har ju svängt i frågan. Det var ju hon som lanserade den här utredningen tidigare och har verkligen stått bakom det. Hon är ju en del, apropå den här pendelrörelsen, hon har ju nu gått emot det här, sin eget utredningsförslag. Så att även inom Socialdemokraterna så pågår det ju en intern debatt och diskussion, även om det är väldigt lite som tyder på att de kommer gå emot det här, för de säger att man satt ner foten. Men det är verkligen en laddad och rätt speciell fråga det här.
Ja, man kan ju också säga att socialdemokratiska gruppen är ju delad, och den sägs vara delad i tre delar. Att en grupp vill gå väldigt mycket längre. Man vill att människor själv ska kunna säga, jag känner mig inte som kvinna, jag vill vara man. Och så ska det bara vara en anteckning, så är det klart. Medans det här förslaget handlar ju egentligen om att man... En läkare eller en psykolog måste bedöma den här personens vilja, och så måste Socialstyrelsen slutligen säga ja till ett sånt här juridiskt personnummerbyte. Men så den stora gruppen i Socialdemokraterna sägs stå bakom den här delen, men så den här klicken som då inte vill ha det här, som Annika Strandhäll som har förändrat sig och så, de har ju som skäl att de tror att det finns en risk för att jämställdhetsstatistiken kommer påverkas negativt till exempel. Eller att män som sitter i fängelse ska kunna få plats på kvinnofängelse. Och det ska bland annat ha varit när de genomförde en sån här förändring i Kalifornien, så ska flera hundra manliga fångar direkt ha ansökt om att få bli kvinnor och få sitta i kvinnofängelse istället. Så det finns den typen av debatt också kring det här.
Men vad betyder allt det här då för tid och samarbetet som helhet? Jag menar, kan SD planera en hämnd nu där de ska gå ihop med S i riksdagen i andra frågor?
Nej, men det tror jag inte. Eller det får vi väl se. Men det, alltså sista ordet är ju inte riktigt sagt här faktiskt. Vi får se vad som händer. Eftersom det kokar i den här frågan. Så att det ska bli jättespännande att se här de närmsta veckorna, månaderna, var den här frågan landar.
Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Men för att summera tid och samarbetet nu då, så är det är en grå vardag just nu. Små konflikter puttrar, men de stora konflikterna, de kommer först i höst eller nästa år. Men om vi blickar ännu lite längre fram till nästa mandatperiod, hur förbereder sig partierna inför ett förnyat samarbete?
Alltså det intressanta tycker jag, det är lite paradoxalt med tanke på att samarbetet ändå fungerar mycket bättre än väntat, så skulle man ju kunna tänka sig att man då tänker sig att det ska fortsätta, men så är det ju inte, utan det här samarbetet, allt pekar på att det här samarbetet är en parentes. Sverigedemokraterna har ju tydligt slagit fast att de ska in i regeringen efter nästa val.
Fast de varit så bekväma i den här rollen. Som
ja, nej, men det är lite paradoxalt skulle man kunna säga, men de hävdar ju att det verkligen är så. De vill verkligen med in, det är liksom nästa stora, då kommer ju liksom deras... Då är det fullbordat.
Kronan på verket.
Ja, men då är de ju verkligen, det är det de eftersträvar. Så är det väl för många partier, men de vill verkligen det. Och de hävdar också att man tydligt sa det redan där på Tidö slott, när man till slut gick med på att släppa fram en regering där Liberalerna ingick och där man själva inte var med. Att man redan då, de andra partierna vet om det, säger man. Att man kommer acceptera det i den här mandatperioden, men inte längre. Och det är ju intressant, för det kommer ju börja påverka, tror jag, mot slutet av den här mandatperioden, att det här samarbetet går mot sitt slut i sin nuvarande form.
Ja, min känsla är att både Moderaterna och Kristdemokraterna är rätt så okej med ministerposter för Sverigedemokraterna, och att det stora frågetecknet
som alltid
föga förvånande är Liberalerna. Och när man ringer runt så tycker jag att det låter som att det skulle kunna bli en lösning där Sverigedemokraterna och Liberalerna byter plats. Alltså att Liberalerna tar plats i riksdagen och Sverigedemokraterna i regeringen om de vinner nästa val.
Något som är intressant tycker jag där, det är ju att när det här var på tal då senast då för Sverigedemokraterna, de ville ju in i regeringen redan då, men accepterade då till slut att inte vara med, och sen så fick ju Liberalerna vara med. Men då vet jag att Moderaterna hade ganska långa och återkommande diskussioner med Sverigedemokraterna och sa det att nej, men det är bättre att ha Liberalerna i regeringen. Vi har ju varit inne på det här tidigare, men det är ju alltså Liberalerna återkommande, det är liksom en rätt etablerad bild att de är besvärliga att samarbeta med. Det var ju under alliansregeringen, så var det liksom, nej, men det är allmänt känt om man liksom, vem man än pratar med där, var nog ganska kanske med undantag för folkpartisterna själva, så var ju de överens om att Liberalerna då, som heter Folkpartiet, var de mest besvärliga under januari-samarbetet. Samma sak, alla är lite rörande överens, och även nu, man kan lyfta luren till vem som helst i regeringskansliet, i princip så säger de att nej, men det är inte SD som är besvärligast, utan det är Liberalerna, och därför är det bäst att ha Liberalerna i regeringen. Så det här skapar ju en stress, och liksom, Sverigedemokraterna verkligen tagit det till sig. De är ju rätt oroade över det här. Det framstår ju nu som att alla verkligen kommer vilja ha med Liberalerna i regeringen, kanske förutom då Liberalerna själva som kanske kommer då ställa sig utanför.
Men att alla vet om då att SD faktiskt ska ta plats i regeringen efter nästa mandatperiod om de vinner valet igen, hur påverkar det samarbetet i nuläget?
Nej, men det är ju, tycker jag, intressant att det här, det är så viktigt det här för Sverigedemokraterna. Det finns en, som Annette sa, verkligen en förståelse inom framförallt Moderaterna och Kristdemokraterna för att det här kommer ske. Men och man hör ju här att ju närmare vi kommer valet, desto mer frågor, för det är ju så att den här regeringen lägger ju fram saker som kommer land, som man inte hinner ro i land, och som landar på nästa regeringsbord, så att säga. Och då vet jag att i Sverigedemokraterna pågår en diskussion om att man redan nu måste börja synka mera saker, för när SD sitter i regeringen, det kommer ju vara liksom nästa historiska steg om det här sker, om det blir en hög majoritet, då ska de vara överens om allt. Precis allting ska synkas och ska förhandlas. Och då menar man att redan nu, under slutet av den här mandatperioden, så måste man börja förhandla ihop sig.
Man ska också komma ihåg att allt faktiskt kan hända. Partiledare kan komma och gå, och då förändras politik. Det kan redan i sommar bli en situation där någon partiledare byts ut.
Just det, vi har pratat om EU-valet.
EU-valet, ja. Exakt. Vilket är väldigt avgörande, kanske framförallt för Liberalerna och Kristdemokraterna, som ju opinionsmässigt har ett jobbigt läge.
Mm. Nej, men det skulle ju, alltså, jag menar, när man lyssnar på de här Liberalerna, apropå den här minskade laddningen kring Sverigedemokraterna, det är ju inte en omöjlig tanke att Liberalerna svänger, att man tar ytterligare ett steg. Och jag tycker man hör det bland vissa liberaler, att man liksom är obekväma inför den här frågan kring om liksom det här röda linjen som Johan Persson dragit upp, och man lite skruvar på sig när de får frågan, just för att man vill inte hålla den dörren helt stängd.
Vad är röda linjen som han har dragit upp nu då?
Att man inte ska sitta i en regering som Sverigedemokraterna sitter i.
Det har just det, det sa han.
Det var ju en intervju jag gjorde med honom där i höstas, där han tydligt slog fast det, Liberalerna kommer inte acceptera att Sverigedemokraterna sitter i regeringen. En regering där Sverigedemokraterna ingår i kommer Liberalerna inte sitta i. Och det är ett besked, hävdar han då, som gäller även för nästa mandatperiod. Men det här är ju ett besked som då Sverigedemokraterna inte alls tror på. Och man vill ju verkligen då, som man säger, ha med Liberalerna i regeringen.
Vad händer med det här samarbetet om de förlorar valet?
Ja du, vad händer med det här samarbetet? Då tror jag att alla vänder sig inåt och tittar på sin egen situation.
Ja, men precis så kommer det bli. Och det är ju det, alltså att Moderaterna vann valet, fick statsministerposten, det var ju det var liksom, räddade ju dem från en, hade vad som hade kunnat bli en katastrof, för en sak var att man är mindre än Sverigedemokraterna när man ändå har statsministerposten, men hamnar man i opposition och Sverigedemokraterna är det stora ledande oppositionspartiet och Moderaterna är nummer tre, nej, men det kommer sätta igång massa saker, det kommer bytas ut partiledare, bland annat Ulf Kristersson i ett sånt läge, så det är så många om och men precis som Annette säger, det kommer vara mycket interna processer och mindre fokus på själva samarbetet i sig.
Vi får låta Tidöpartierna njuta av den här arbetsron nu då, så länge det varar. Det får bli slutordet för dagens avsnitt. Tack så jättemycket, Annette Holmqvist.
Tackar.
Tack, Thomas Nordenskjöld.
Tack, tack.
Och tack för att ni lyssnar.
Du har lyssnat på en podd från Expressen. Ansvarig utgivare är Karin Olsson.